Välkomna till podden Gubbar som köter om bilar. Avsnitt nummer 28 med mig Ola Sigvardsson och som alltid med...
Ständigt denne Håkan Mattsson.
Ständigt denne Håkan Mattsson. Hur är läget, Håkan?
Läget är utmärkt eftersom jag nu har varit i Gävle och sett Brynäs vinna de två första matcherna mot Nybro. Det satt långt inne. Nybro är ett riktigt bra lag, men seger är seger i det här. Det räknas ju bara segrar eller förluster.
Mm. Hur kommer det gå då?
Ja, usch. Jag har ångest inför varje match. Tufft, men vi får väl hoppas. Brynäs vann serien med 17 poäng. Egentligen kan jag tycka att då ska man få gå upp. Direkt. Så de är ju det bästa laget. Men nu är det ju en serie. Och sen ska de möta kanske, om de nu skulle klara Nybro, kanske AIK. Som har ju förbättrats under säsongen. Har kanske en jättebra tränare, precis som Nybro har ju förmodligen seriens bästa tränare, Tommy Samuelsson.
Men du, alltså bortsett från hockeyn, som naturligtvis är det viktigaste av allt.
Ja. Just nu.
Ja. Men visst var det så att det trasslade till sig en smula på bilfronten också?
Ja, det gjorde ju det igen. Jag skulle ladda min bil på Virta, som är ju en finsk ladd...
Kia EV6.
Ja, min Kia EV6, som är en finsk laddleverantör. Och jag har gjort det, det är 22 kW laddare i Gävle och det kostar 4 spänn, så det tycker jag är hyfsat anständigt. Dessutom kan jag låta bilen stå. Jag tänkte jag skulle gå och träna lite sådär så den kunde få stå. Jag lyckades med det där för någon månad sedan med en Virta-stolpe och sen gick det inte när jag försökte igen. Vad som hände då var att i appen, Virta-appen, såg det ut som strömmen strömmade så att säga, att den laddade, men i Kia-appen kunde jag se att bilen tog inte emot någon laddning. Så jag ringde till Virta och skällde på dem naturligtvis. Sen så nu skulle jag då ladda igen, men nu var jag lite förvarnad på det där, så jag stoppade i, det såg ut som det laddade Virta-appen, men i bilen hände ingenting. Jo, det hände saker. Plötsligt så började liksom, det kom upp varning, 12 volts batteri, bam, bam, bam. Gick ganska fort, sen var bilen helt strömlös. Helt strömlös.
Alltså, nej, en elbil som är helt strömlös, den är inte mycket värd.
Nej, jag kunde inte ens låsa dörrarna med centrallåset. Jag kunde ju låsa förra dörren med att ta ur nyckeln.
Så där står du alltså i centrala Gävle med en död Kia?
På parkeringen utanför konserthuset, det vackra blå konserthuset. Det goda i den här historien är att jag fick ju väldigt mycket hjälp. Jag ringde Kia assistans och de sa att det kan ta en timme. Det tog en kvart, så att han kom ju jättefort. Och han bara gjorde ju starthjälp. Så att då gick det igång. Det var ju 12-volts-batteriet som hade lagt av. Då körde jag till bilkompaniet som är då Kia-handlare i Gävle. Superbra service. Trevligt mottagande. De tog in bilen utan liksom diskussion. Försäljningschefen kom ut och frågade mig, vill du ha en lånebil? Och jag liksom, va? Kan man få det? Liksom, jag kan ta bussen, sa jag. Nej, men det är långt till busshållplatsen. Tar du en lånebil? Så jag fick en lånebil. Och dagen efter ringde de, då hade de bytt 12-volts-batteriet. De sa att det jag hade var dåligt. Jag kanske borde ha bytt det förra gången jag hade det här med problemet. De gjorde två uppdateringar som inte var gjorda, som båda hade med laddning att göra. Dels i den här ICCU-enheten som då förser 12-volts-batteriet med el från det stora batteriet. Och sen var det någon sorts charging management system, bla 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 bla, som de också gjorde en uppdatering på, som inte hade gjorts, som borde kanske ha gjorts. Och sen tog jag, så hämtade jag min bil. Sen åkte jag tillbaka till samma laddstolpe. Stoppade i kabeln. Då funkar det perfekt. Då var ju bilen fulladdad så att jag behövde inte... Men då tog
det var 12-volts-batteriet?
Ja, men jag fattar inte det, hur det hänger ihop. Ja, det var ju sen bilen ny, det är 3 år gammalt.
Men 3 år, ja, herregud. Jag, ja. Min Volvo är väl snart 5 år. Jag kör, ja, på ursprungsbatteriet fortfarande. Ja, ja.
Men det är väl slitet av de här gångerna när den inte har fått tillräckligt laddning då, när ICCU-enheten pajade förra gången när jag blev stående i en...
Rondell?
Nej, cirkulationsplats.
Oh, yeah. Där fick du mig igen.
Så att det kan ha varit slitet, jag kanske borde ha bytt det då och sett till att byta det, men...
Men är det inte så som du brukar säga att som elbilsförare så får man vara beredd på att det händer konstiga saker? Därför att jag menar, man har hållit på i 100 år med att få liksom förbränningsmotorer att fungera. Men elbilarna är ju ändå, ja, i ett utvecklingsstadium.
Jag tycker det. Men det som är viktigt är ju att man får hjälp när man behöver den. Och bilkompaniet är jävligt fantastiskt bra att göra med. Mm. Så att all heder till dem. Och att bergen kom så fort. Det var ju minus 10 grader naturligtvis. Och där stod jag och tänkte, jag kommer att frysa ihjäl när jag ska stå här. Så spanade jag bort mot konserthuset. Sceningången, där stod en kvinna och rökte. Då gick jag bort och så förklarade jag precis som det var. Och så frågade jag, kan man få komma in och värma sig här? Ja, visa mig ner till en soffa. Fick jag sitta där. Småstadens fördel.
Ja, man får bilder i huvudet. Så vackert, så vackert. Ja. Nej, jag har väl inget sådär stort att rapportera ifrån.
Men var det inte fel på din bil?
Ja, alltså, Volvon har börjat varna för att oljan är överfylld. Och det tycker jag är väldigt skumt och underligt.
Du får sluta springa ner på nätten och fylla på olja.
Ja, exakt. Om man ens kunde det.
Ja.
Nej, den var ju inne på service hos Bilia, Haga Norra. Och efter det så började den omedelbart larma om överfylld olja. Så jag åkte tillbaka. Det är ett par månader sedan.
Ja.
Och då gjorde de någon justering. Och nu så har det samma varningslampa börjat blinka igen. Ja. Jag ska åka till Skåne på lördag, så jag hoppas att bilen tål det.
Mm.
Vi får väl se. Men alltså en annan sak. Ja, utöver detta så har alltså en liten sak som jag gärna delar med mig av. Alltså, ja. Jag har sett en så vacker bil.
Oj!
I Åhus av alla ställen.
Jaha.
Så har jag under en vecka så såg jag samma bil 3 eller 4 gånger glida som en svart skugga genom byn. En otroligt välhållen, vacker, svart Citroën CX. Och på bakstammen så stod det då CX25 GTI Turbo 2 ABS.
Oj, oj, oj.
Ja.
Så tidstypiskt.
Så tidstypiskt.
Det var som när det stod airbag.
Exakt.
På en del bilar. Airbag.
Ja, precis. Lambda-sond kan vi ju ta också i den när vi är inne och pratar om sådana saker.
Ja, CX, ja. Jag är ju så otroligt fälst på en C6. Jag har ju nästan tänkt köpa en sån flera gånger om. Vi har en kollega som har köpt en sån. Mm. Nils Svärd på bilägare.
Okej.
Okay. Jag var lite svårt avundsjuk. Men det som avhöll mig var att det var ständiga rapporter om kvalitetsbrister.
Mm.
Att det var fel, och det var fel på elsystem. Och, nej.
Men alltså den här, den är så vacker. Alltså,
ja.
Om man jämför den här när den kommer glidande där, svävande fram på sin gashydrauliska fjädring, låg och vacker och elegant.
Ja.
Alltså, och jämför det med dagens bilar, så mycket få når upp till den nivån som CX hade faktiskt. På 80-talet, den här måste ju vara en sen 80-talare skulle jag gissa. Tillverkades fram till 91. Ja, jag skulle ha tagit registreringsnumret, för då skulle jag kunna ringt upp honom och haft med honom i podden. För det måste vara en entusiast som har det. Ja, vi får väl se om jag ser
om den. Om du ser den igen, så vi kanske gör ett Citroën extra.
Varför inte? Varför inte? För att övergå till något annat så är det ju en sak som du och jag har irriterat oss på. Och det är vi verkligen inte ensamma om. Och det är ju det här med att skärmarna blir fler och större och knapparna blir färre och mindre. Och reglagen. Och att det är ju en trend som är väldigt stark, inte minst på bland elbilarna.
Mm.
Problemet med det där, det är ju det att det blir mycket farligare. Därför att om man sitter och kör på landsväg i 100-110 och plötsligt måste vrida på huvudet och titta på en skärm någon annanstans i mitten, så har man ju ingen riktig uppsikt på trafiken.
Man ska ju komma ihåg att man förflyttar sig 25 meter på en sekund i 90 km i timmen. 25 meter är ganska långt.
Ja.
2 sekunder, om du tittar 2 sekunder, har du åkt 50 meter.
Ja. Vid bilägare, min gamla tidning, gjorde ju för ett par år sedan en test av detta, vilket jag tycker var föredömligt. Tog 12 bilar. 11 stycken är nya och en gammal Volvo V70.
Mm.
Från den gamla goda tiden. Och så körde de ut på ett flygfält och drog upp alla bilarna i 110. Och så fick förarna i uppgift att lösa 4 frågor. 4 saker skulle de fixa medan de körde i 110. Och det var enkla saker, alltså ställa in klimatanläggningen och byta radiokanal och lite sånt som man håller på med hela tiden. Bäst var ju naturligtvis V70. Mm. Föraren löste alla fyra uppgifter han fick på 10 sekunder. Då rörde sig bilen 300 meter i 110. Mm. Sämst var MG Marvel R, där det tog 44 sekunder och 1,5 kilometer innan uppgifterna var lösta. Tesla Model 3 låg någonstans i mitten med 700 meter, kanske 25 sekunder för att lösa de fyra uppgifterna. Men varför gör biltillverkarna så här, Håkan? Varför envisas de när det är så uppenbart att det är farligt?
Ja, dels tror jag att det var fränt med de här stora skärmarna. Det var liksom iPhone-sjuka lite grann. Mm. Fränt. Men en del har ju tagit det för långt helt enkelt. Som Tesla, där man har växelväljaren i skärmen. Där man, ja, som fler bilar, Volvo och X30 också, där man inte kan öppna handskfacket utan att gå in i skärmen. Ja, sånt är ju bara fånigt liksom. Mm. Och då skröt man med det, vet jag, att ja, vi har bara... Ja, då hade ju nog Tesla faktiskt knappt i handskfacket och varningsblinkers. Det var de två knappar de hade. Allt annat skulle skötas där. Jag tror allt nu ska skötas där. Sen vet jag inte om det är en ekonomisk fråga, att det är billigare att lägga allt där och så bara göra mjukvara av alltihop än att dra liksom ledningar och kontakter och knappar och sånt där. Jag vet inte om...
Men det är ju det man gissat med, ja, sitt, ens elaka jag gissar, ja, ju genast att det handlar om att, att det kostnar.
Ja. Ja. Ja, men det, så är det säkert. Men det är ju värdelöst. Jag menar, det finns massor med undersökningar som visar precis det vi bilägare visar. Det finns amerikanska undersökningar som visar precis samma sak. Jag skrev faktiskt ett blogginlägg om det här för flera år sedan och blev uppringd av norska media som hade uppfattat det här, och eftersom det är så mycket Tesla där. Mm. Jag hade samma kritiska hållning till det där då. Men nu kommer det ju en ljusning, va? Vad jag förstår så kommer EU att gripa in.
Ja, om det är EU, jag kan inte riktigt svara. Nej, det är Euro NCAP.
Ja, Euro NCAP är det, ja. Man får inte poäng, full poäng, om man inte har knappar och reglage.
Ja, så från 2026 så kommer man inte kunna få högsta poäng om inte vissa grundläggande reglage och knappar finns i fysisk form. Mm. Och det är körriktningsvisare, varningsblinkers, vindrutetorkare, signalhornet, alltså väldigt, väldigt basic things. Mm. Och det måste ju faktiskt, tror jag, tvinga fram en viss förändring. Därför jag tror, ja, inte att, jag tror det inte är många biltillverkare som är beredda att offra en stjärna för körriktningsvisan.
Nej.
Det tror jag inte.
Nej.
Och man kan ju säga att möjligen har väl vinden redan vänt en smula. Det finns ju en hel del biltillverkare som talar om att man är på väg tillbaka mot fler fysiska reglage.
Jag måste ju ändå framhålla min EV6 som ett föredöme. Jag tycker den är bra. Det är ju två skärmar. Men du har ju värme, ventilation, knappar, reglage. Det är ju inget krångel att öppna ett handskfack, ställa in en ytterbackspegel, gör det på traditionellt sätt i dörren. Även om det är en dyrare lösning. Men det finns ju rätt mycket knappar och reglage. Jag tycker det är en bra kompromiss. Mm. Men jag tror att Volkswagen har väl lyssnat på det här, så vi också förstår på de nya kraven.
Så deras framtida modeller kommer att ta ett steg tillbaka mot knapparna, och det är ju sunt och det är bra. Men sen en sak som jag har funderat över, är det inte så också att knappar slits fortare än skärmar? Jag menar till exempel knapparna i ratten på min Volvo har jag redan fått byta, fast den inte är så många år gamla. Mm.
Kan vara så.
Ja.
Jag hörde, nu ska man inte göra reklam för andra poddar kanske, men jag lyssnade på My Week in Cars med Matt Pryor och Steve Cropley idag.
Mot dem tycker jag vi kan vara generösa.
Ja, Autocar, det är två gamla vänner till mig faktiskt. Och de berättade att Matt hade varit ute och kört nya Skoda Superb, och den hade tydligen haptiska knappar. Så att den har då gått tillbaka, och Volkswagen säger ju att den här, vad heter den nu, ID to All, också kommer att ha knappar, mer knappar i alla fall än dagens bilar.
Men du, jag tycker vi river av ett plåster till nu när vi i alla fall är inne och pratar om irritationsmoment.
Okay.
Alltså en sak som vi har varit och snuddat vid i podden ett par gånger tidigare när vi har varit ute och provsmakat bilar, det är detta fruktansvärda pipan. Alltså så fort man gör något eller inte gör något, eller kör 2 kilometer för fort, så börjar det pipa.
Det är ju däremot ett EU-krav.
Det är ett EU-krav, absolut.
att alla bilar måste ha den här fartvarningen. Och kör man då 51 på 50 så säger det pling, pling, pling i bilen. Vi har ju noterat det där i Volvo EX30, Kian jag körde, även i det är ju ett lagkrav. Och jag tror det har införts successivt sedan 2022, men nu i sommar 2024, då är det liksom, då ska alla bilar ha det. Och inte bara nya alla bilmodeller, utan alla bilar. Det där är ju irriterande. Dessutom måste jag nu dra en historia från min senare del som motorjournalist. När jag körde Volkswagen Arteon, som hade någon sorts embryo till ett sånt här system. Problemet var ju bara att det funkar ju inte. Alltså bilen, jag kom och körde på motorväg. Plötsligt panikbromsade bilen. För då hade den läst skyltar vid sidan av vägen där det stod 70. Jag körde in i ett vägarbete där det var 50. Bilen trodde att det fortfarande var 90. Så den drog iväg där. Accelererade uppåt. Så jag var tvungen att bromsa. För det här, de skulle använda kartdata och kameror. Och det här, tekniken är ju inte perfekt. Så jag undrar hur det kommer att bli. Liksom. Kan man verkligen lita på det där?
Mm. Väldigt mycket är ju liksom ändå bilinternt. Det är liksom inte så kopplat allt det till liksom trafikomständigheterna. Nej. Jag menar, ja, men det kan ju börja pipa bara för att man vänder på huvudet och tittar på skärmen.
Ja, det är ögonavläsningen.
Ögonavläsningen. Ja. Då är man inte uppmärksam på vägen då piper bilen. Ja. Fast bilen är konstruerad med en skärm som man måste titta på med jämna ögon.
Ja. Där finns det ju, vad heter det för någonting, utrymme för förbättringar.
Det gör det förvisso. Men du, vi pratar ju ofta om elbilar.
Ja, det är ju tidens trend, trodde vi.
Ja, precis. Du slår huvud på spiken. Alltså, nu är det en av de mest vanliga rubrikerna i tidningar och tidskrifter när man läser om elbilar. Det är ju elbilskrisen. Vad är det för något?
Ja, låt mig först bara backa tillbaka lite. 2019, ja. Då såldes det i Sverige 15 595 elbilar. Det var en marknadsandel på 0,4%. Det här är 2019, 0,4%. 2023, det är inte så många år senare, 112 179. Marknadsandel 38,7%. Så vi har ju sett en explosion av elbilar i Sverige. Verkligen explosion. Men i januari och februari år 2024 så är andelen nere i 28%. Så att den rasar ju nu. I Sverige tror jag vi kan koppla det där väldigt tydligt till att elbilsbonusen försvann den 8 november 2022 över en natt där den nya regeringen, tidigare regeringen, slog till.
Och det är ju nu det sägs. Ja. Jag menar, för orderböckerna blir ju fullpackade.
Exakt, de har ju ägnat sig. Statistiken visar ju registreringar. Så alla de där bilar som beställdes då, de har ju liksom nu pytsats ut fram till ungefär nu. Mm. Och nu ser man verkligen sanningen i vit ögat. Jag menar, privatleasingkostnaden ökade ju då med 2000 spänn i månaden. Och sen kom ovanpå det kom räntehöjningen. Som ökade då månadskostnaden kanske med 1500 ytterligare. Så att den här privatleasingen, den har ju dött av elbilar. Det har ju blivit så många tusen kronor dyrare per månad. Det är Sverige. Men det är ju likadant på andra ställen i världen. Elbilsförsäljningen har ju dämpats.
Ja, jag läste ju till exempel statistiken från Teslas fabrik i Shanghai. Som ju februari i år jämfört med för ett år sedan har minskat sin produktion med 19%. Mm. Och jag menar, det är ju inte vi vana att höra sådana nyheter angående Tesla.
I Kalifornien har försäljningen av elbilar sjunkit 2 kvartal i rad. Uttaget i USA så har det ju dämpats. Det har ju varit en ökning, men det dämpats. Det är väldigt låg andel elbilar. Och det är ju lite samma fenomen. Till det tror jag man ska lägga att det finns en tveksamhet bland kunderna. Kunderna är inte riktigt där. Dels är bilarna dyra fortfarande. Dels är det här räckviddsångesten. Finns det laddstationer? Man läser skräckskildringar om folk som slåss vid sportlov och annat. Så marknaden är ju inte där.
Nej, och utöver de sakerna, alltså att man inte litar på där laddinfrastrukturen eller på räckvidden och sådär, så är det ju så här att Man litar ju inte heller på andrahandsvärdet.
Nej.
I och med att till exempel Tesla, som ju gick före där, har sänkt priserna så oerhört. Tesla har ju sänkt priserna på vissa modeller med en tredjedel.
Fast nu höjer de ju.
Aha.
Jo, det har kommit. Kom här i veckan. Nu ska de ju höja runt om i världen. Inte så mycket som de sänkte. Men också de känner väl att marginalen har krympt lite för mycket nu. Så de kommer ju att öka, höja priserna. Vilket ju är lite konstigt i det här läget då när... När som sagt vi har någon sorts elbilskris.
Vad är andrahandsvärdena för de som köpte nya Tesla och andra bilar för bara ett år sedan eller så? Det är ju förstört i alla fall.
Ja.
Även om de skulle öka lite grann.
Det här har ju också gjort att många tillverkare blivit försiktiga. Renault skulle ju börsnotera sin elbilsdivision Ampere. Det har de stoppat. Volkswagen skulle börsnotera sitt batteriföretag Powerco. Det har de stoppat. Marknaden finns inte där. De är rädda att... Och jag menar, vi har ju sett sena börsnoteringar av närliggande exempel som Volvo och Polestar. Där kurserna bara har havererat sedan de börsnoterades. NIO, vi bara haglar exempel här. Kinesiska NIO som var väldigt hypat. De förlorade 32 miljarder under 2023. 32 miljarder kronor.
Det är en peng.
Det är en slant även för mig alltså. Mm. Så att... Polestar gick väl 8 miljarder i förlust de första 9 månaderna under fjolåret 2023. Det är 190 000 personbil. Så där går det inte att hålla på liksom.
Och då vet vi, det finns ju ett antal så fabrikssatsningar som inte blir av som du också nämnde. Och ja. I USA har ju både Ford och GM sparkat tusentals bilarbetare i fabrikerna som bygger elbilar. Ja. Och... GM har skjutit upp premiären av deras elektriska pickup som ju är en av deras storsäljare.
Ja. Mm. Så det är flera uppskjutna modeller. Även Ford har skjutit upp modeller. Eller senast idag när vi spelade in där att de hade skjutit upp någon modell, vilken det nu var, i USA. Så att vi har en kris. Vi har en kris på elbilar.
Okej, så är det ungefär som internet då att man kan konstatera att elbilen blev en fluga?
Det var en fluga. Nej, så är det ju inte. Om vi ska spana då lite i framtiden vad det gäller just elbilar så är det klart att de kommer. EU har ju tagit ett beslut att det ska bara vara avgasfria bilar från 2035 så det måste ju tryckas fram. Och det kommer ju då också någonting som kommer att driva fram det är väl också att det kommer ett antal billigare bilar. Renault 5, Volkswagen som vi nämnde. Skoda kommer ju med en och alla de där siktar någonstans på 25 000 euro. Så att jag tror ju att elbilarna absolut kommer. Men de blir väl lite försenade då, helt enkelt.
Och jag menar, det finns inget alternativ i sikt. Jag menar, du som har kört vätgasbil i ett år,
Nej, det finns ju inte det. Mm. Det alternativ som vi kanske ska komma till, det är ju en nygammal lösning. Hybrider har ju fått ett uppsving i liksom skuggan av den här elbilskrisen. Ja, och det ses ju hybrider som nästan aldrig förr.
Och då ska man säga att då kan vi ju krypa till korset en smula. För vi har ju här i podden konstaterat att hybriderna, det var ett kort kapitel som var på väg att ta slut.
Ja.
Och där fick vi ju fel.
Ja, vi och jag tror hela en stor del av bilindustrin, utom då ett speciellt företag som visar sig haft rätt hela tiden.
Kan det vara en vit flagga med ett stor röd cirkel i mitten?
De kommer därifrån. Ja, det är ju fascinerande med Toyota för de har ju då ökade i fjol sin försäljning av hybrider med 1 miljon bilar. 1 miljon fler. Så de sålde 3,4 miljoner hybrider. Och de sålde bara, i siffror kan jag inte, men 0,3% elbilar, Toyota. De räknar nu med 5 miljoner hybrider från 25 årligen. Men bara 3,5 miljoner elbilar. Och då först från 2030. Så de är ju nu helt inkörda på hybridspåret. De har ju fått väldigt mycket skit Toyota för att de har varit så efter. Ni är liksom inte på banan. Alla andra
elbilar. De
har hånats. Och det intressanta med Japan när du säger den här vackra flaggan. Så det är ju fler tillverkare. Även Honda och Mazda. Och Toyota visar ju ekonomiska rekordresultat nu på att sälja just hybrider. Och det finns ju spekulation att det är en strategi. Att de nu fyller kassakisterna, utvecklar elbilar. För också de vet ju att det kommer ju att bli elbilar i en framtid. Så att de kommer med nya batterier, bättre batterier, fullinvesterade för någon gång 2026. Då kommer det en störtflod av japanska elbilar som de har finansierat dem med att leva gott på hybrider i och ett antal år här.
Med lång räckvidd och alltihop.
Ja, ja. Mm.
Men alltså, det är ju ändå så att man, kritiken måste ju ändå sägas finnas kvar. Det vill säga att man, är det bra att man bygger bilar med två drivsystem? Alltså, de måste bli tunga och sårbara rent tekniskt.
Ja. Mm. Nu är det ju så här att det finns någon organisation i USA som har rankat de renaste eller grönaste bilarna. Den heter American Council for Energy Efficient Economy. Och de har kommit fram till att den grönaste bilen i USA, det är Toyota Prius laddhybrid. Sen kommer det, efter det kommer fyra elbilar, Lexus RZ, Mini Cooper och Nissan Leaf. Och jag tror att den här organisationen, de tittar väldigt mycket på vikt. Så då faller väldigt många av de här tunga elbilarna bort. Karossform, teknologi och vikt, säger de, är viktiga. Om man räknar en total kalkyl då på miljöeffekt. Så det är också lite intressant.
Men du sa att det var inte plug-in-hybriden?
Jo,
ja,
laddhybriden, ja.
Okay.
En annan sak som är intressant när vi pratar, det är ju MG lanserar ju nu i Sverige och Europa en hybrid av samma sort som Prius, det vill säga inte en laddhybrid, MG3, som har en 1,5-liters bensinmotor på 102 hästar och en elmotor på 136 hästar. Så tillsammans har man lagt då en systemeffekt på 194 som har dämpat det lite. Batteriet är ju bara på 1,83 kilowattimmar. Det här är ju ungefär som, det här är ju Prius region här att någonstans.
Och hur långt kommer man då med en bil? Alltså är det...
Nej, det är ju inte, går ju aldrig på el bara.
Nej.
Utan ja, det kan vara någon kilometer, utan det är ju en ja,
alltså där de,
ja, de växlar.
De växlar om, ja, och samspelar.
Ja, precis, som traditionella Prius.
Mm.
Intressant att de kommer med den nu. Och i Kina är det ju så att Li Auto, som är ett otroligt framgångsrikt märke, har bara hybrider. De har inga elbilar. De finns ju inte här i västen så länge. MG kommer ju också att göra hybridversioner av sina elbilar, som ZS, som nu är bästsäljaren i Europa. Den kommer som hybrid också.
Mm.
Men tillbaka till din fråga. Visst är det så. Jag tycker då rent principiellt att det är ett energislöseri att ständigt åka omkring med en motor och en bränsletank som inte används. Så är det ju med en hybrid ändå.
Mm, verkligen.
Och speciellt med en laddhybrid. När du kör på el, då har du liksom en tung förbränningsmotor som sitter där, och du har en bensintank som väger, du vet jag, fulltankad 50 kilo eller 30, 40, 50 kilo. Mm. Så det är klart att någonstans så är ju inte detta bra, men å andra sidan måste ju marknaden vara redo. Det är det jag kommer tillbaka till, för de här renodlade elbilarna.
Mm. Men jag menar, det är ju ändå så att de står ju nästan för en tredjedel,
ja,
på svensk marknad.
Ja.
Så alltså, då måste man ändå säga att marknaden är redo om det är så att det är en tredjedels försäljning.
Ja, bilbranschen i Sverige tycker inte det, för de vill ju ha statliga stöd. De vill ju ha tillbaka elbilsbonus.
Jo, det är klart.
Självklart vill man att någon annan ska betala.
Ja.
Det vill säga vi skattebetalare.
Men hur ska man tänka som bilköpare? Skulle du kunna tänka dig att köpa en laddhybrid eller en hybrid nu?
Nej, inte nu när jag har kört elbil. Nej. Nej, och då skulle jag köpa något av det där, då skulle jag inte köpa, tror jag, en laddhybrid, konstigt den kan låta. Då skulle jag nog ta steget liksom fullt ut tillbaka. Så jag slipper hålla på, som en kollega sa när vi var ute och körde någon bil, då slipper man den jävla kabeln, så. Nej, men då skulle man nästan alltså, ha en supereffektiv...
Som Prius.
Som Prius.
Från början.
Som ju de inte säljer i Sverige, men...
Mm.
Vilket jag tycker är oförlåtligt, som jag har åkt Prius i 7 år. Men då skulle jag nästan ha en sån, för då slipper jag hela det där, överhuvudtaget hålla på att ladda.
Mm.
Men nu, det jag tror, det är jättesvårt att gå tillbaka. Och jag vet att när jag har haft laddhybrider så känns det som ett nederlag när förbränningsmotorn startar. När elbatteriet är slut och ja, då brummar allting igång.
Ja.
Nej.
Jag håller helt med dig. Jag har ju visserligen en diesel-Volvo, men också en BMW elbil i3. Och jag skulle inte kunna tänka mig nu, i nästa gång jag ska investera i bil, så skulle jag inte kunna tänka mig att gå tillbaka till,
nej,
vare sig hybrid eller en diesel. Det är ju inte tänkbart. Men du, om man tänker sig då, ja, man kan ju då bli lite orolig för de bilföretag som ensidigt har satsat på att elbilarna är att den marknaden är mogen. Alltså jag tänker då på Volvo som säger att de ska bara sälja elbilar från är det 2030. Mm. Och jag tänker på Polestar som inte har gjort någonting annat överhuvudtaget. Är de i riskzonen på något sätt eftersom de inte har varit smarta som Toyota?
Volvos vd Jim Rowan, han säger ju att det är en annan story vad det gäller premiumbilar. Där kan man liksom satsa på elbilar bara. Framtiden får väl utvisa det där på något sätt. Alltså, de tjänar ju mycket mer på de hybrider de säljer än på elbilarna. De har man på 23% på hybriderna och 9% på elbilarna. Om man inte jämnar ut det där så kommer ju resultatet liksom att bli sämre.
Mm.
Ja, det är lite svårt att säga det. Det att lägga alla ägg i en korg på det här sättet nu. Jag tror Mercedes till exempel också har backat lite och säger att men vi kommer att ha kvar förbränningsmotorn ytterligare ett tag. Mm. Därmed inte sagt att de ger upp att det blir som vi säger elbilar till slut. Men kanske lite längre kanske man skulle behållit det då.
Mm. Mm.
Men nu har ju Volvo satsat och då, det får vi se då. De ska ju först nå upp till sitt mål att sälja 50% elbilar om ett år.
Mm.
Det tror jag blir en match för dem, så att de kanske inte får det här bekymret riktigt.
Ja, det ska bli spännande att följa. Ibland så måste vi ju också ägna oss lite grann åt de gamla fina klassiska bilmärkena. Och jag har ju med viss sorg följt utvecklingen för några av de klassiska favoriterna, nämligen Jaguar och Alfa Romeo. De sålde i fjol inte speciellt mycket mer än vad Saab sålde när det var dags att lägga ner, eller hur?
Nej, det såldes. Det var ju lite kul, jag tänkte jag skulle ta reda på hur många Alfa såldes det globalt. Ja. Jag kan återkomma till Sverige. I Sverige var det 233 bilar i fjol. Det är inte så många. Men då tänkte jag, hur tar jag reda på globalt? Gick jag in på någon sån här officiell presssida och det står att försäljningen ökar 30%. Oj då, det var ju bra. Men det stod inte i antal. Det påminner mig, jag hade en kompis som sålde Moskvitch i Gävle. Han kom med en glädjestrålande en dag och sa, den här månaden har vi ökat försäljning med 100%. Så, oj då, så hur många har ni sålt då? 2. Men på andra ställen då har jag hittat det såldes 68 000 Alfa Romeo globalt. Och det såldes väl 64 000 Jaguar. Det är ju sämre än Saab. Det är ju katastrofnivåer.
Det får man ju ändå säga att det är katastrofnivåer. Vad det gäller Alfa Romeo så har de ju varit inne på en katastrofväg i ett antal år tycker jag.
Ja, de sålde ju 2018 när man tyckte det var uruset. Sålde de 131 000 bilar. Nästan dubbelt så många som i fjol.
Det är avlägset idag.
Ja, och det, menar, de hade ju ett mål med Marchione. De investerade 50 miljarder i ny bottenplatta. De skulle upp till 500 000 bilar någon gång slutet på före 2020. Och nu är de där på 60 000. Det intressanta med de där två märkena är ju att de båda nu sätter sitt hopp till att göra eldrivna SUVar. De ska ju bli elbilsmärken de där två också.
Ja, alltså det första är ju för Jaguar då som ju då säljer runt 60 000.
64 000.
Ja, att de ska ju skippa alla modeller utom SUVarna. Och sen så satsar de ju då på framöver att de ska vara elektrifierade också. Mm. De har ju en el-SUV redan, men det är ju en väldigt radikal omläggning.
Vi glömde att säga hur många Jaguar det såldes i fjol i Sverige.
Ja, det var de uppe i tvåsiffrigt.
59.
59?
Ja.
Mm. Det är inte så illa.
Nej, men de satsar ju på el, båda de här märkena då.
Mm.
Och SUV, för ska det vara el-SUVar.
Men finns det inte 13 på dussinet?
Det är det jag tänker, att gör de nu inte ett misstag att de liksom springer efter marknaden istället för att leda den. Det här är ju, som du säger från början, två ikoniska märken som har all chans att skapa någonting, att göra någonting nytt. Jag förstår att den här SUV-marknaden måste vara attraktiv som det är den som växer. Men det går att göra uttolkningar av den.
Mm.
Titta på, kanske en dålig jämförelse, men titta på Ferrari Puro Sangue. Som ju är en sorts, en modell som ändå attraherar SUV-köpare. Men som inte ser ut som en klassisk, traditionell
SUV. Nej, det är ju linjen, det är ju taklinjen egentligen som säger någonting om den bilen.
Men båda de här skulle kunna, jag menar, Jaguar skulle kunna göra någonting liksom elegant,
ja, men de
brittiskt.
Hade shooting brake.
Ja, shooting brake. Mm-hmm. Alfa med sin passion. De skulle kunna göra någonting utöver, någonting som överraskar marknaden. Båda de här har ju chanser.
Mm. Därför att varumärkena har fortfarande ett visst värde kvar. Ja. Och det är ju ett fruktansvärt slöseri av ägarna då, Stellantis respektive indiska Tata.
Mm.
Att slarva bort det innehållet.
Jag brukar ju säga att Alfa Romeo är bilvärldens mest misshandlade bilmärke.
Nu kanske Jaguar börjar konkurrera
Jaguar, av den. Ja, Jaguar börjar slåss om
den positionen. Till sist, när vi ändå är inne på de klassiska bilmärkena, så var du ju sugen på att slå till på en bil på Blocket häromdagen.
Ja, men alltså jag tänkte så här, man kanske skulle ha sig en sån där Aston Martin Valkyrie.
Och vad är det för något?
Ja, det är ju en, det är väl så nära en Formel 1-bil man kan komma med en vägbil. Som, idén kommer från dåvarande vd Andy Palmer, F1-legendaren Adrian Newey, som ju var, som jag nämnt, fortfarande teknisk chef på Red Bull, va?
Mm.
De hjälpte till. De tog en 6,5 liters sugmotor V12 på 1000 hästar, lade till en liten elmotor på 160 hästar och hade då 1160 hästar. Det är ju en helt magisk bil. Så tänkte jag, om man skulle köpa en sån, var hittar man den? Ska man gå till England och till någon speciell exklusiv sajt? Nej, jag gick in på Blocket och tänkte sig, där fanns det två till salu.
Två stycken. Och du tog upp kortet direkt.
Ja, alltså tänkte det. Vi bara att slå till, nu har jag ju hittat dem.
Ja, för det var väl, det är klart de kan ju ha kostat en del kanske.
Ja, grejen var ju att det gjordes ju två versioner, den här Valkyr.
Mm.
En som man faktiskt kan köra med på vanliga vägar. Den gjordes i 150 exemplar. Sen gjordes det då en sorts tävlingsversion som man inte kan, man får inte köra på vanliga väg utan bara på racingbanor. Och den gjordes bara i 40 exemplar.
Så vi talar om knappt 200 exemplar totalt.
Den där vägbilen då, den låg ju på Blocket och den kostade då endast 47 miljoner 365 000 kronor.
Sa du 47 miljoner?
47 miljoner 365 000. Det, alltså den kostade 3,5 miljoner dollar ny, så att det har ju varit en, ja, nej, men det är väl samlad grej. Så jag tänkte, är det väl den man ska slå till på då kanske, man vill ju kunna köra på. Men när jag gick in nu inför den här inspelningen, då var den borta.
Nej då.
Ja. Och då ringde jag till Autoropas i nere i Skåne som hade de här bilarna
i Arlöv.
Ja. Är den såld eller har ni skickat tillbaka? Vad är, ja, jag, så hon sa försäljaren, nej, jag kan tyvärr inte säga någonting om det för jag har tystnadsplikt.
Oj. Sjukjournal och Aston Martin.
Ja, men kvar fanns den här AMR Pro.
Nu talar vi alltså om tävlingsvarianten.
Tävlingsvarianten, ja. 79 miljoner 62 500 kronor. 79 miljoner kronor.
79 miljoner kronor, ja, för en bil som du inte får köra på gatan.
Nej, och dessutom utlanserar på Blocket av alla ställen.
Ja, precis, där man liksom kan köpa lite bedragade stereoanläggningar.
Ja,
och sånt.
Gamla köksmöbler. Ja. Nej, här säljer vi en bil för 79 miljoner kronor. Nu har jag inte kollat precis nu om den ligger kvar.
Mm.
Men det är ju tips till den som är intresserad av Valkyr. Det är ju naturligtvis, förmodligen har man pengarna så är väl det här ett, alltså en investering.
Mm.
Men det är ju lite jobbigt att man inte kan köra den i trafik. Liksom. Man kan ju aldrig använda den då. Då måste man hyra banor och sådär. Det har man väl då ekonomiskt utrymme till att göra, antar jag. Men
slutsatsen är väl det att Blocket slutar aldrig överraska?
Nej, men en sak bara.
Mm.
3 års garanti ingår.
Jamen.
Stod det.
Mm. Det behöver man nog. Eller så här, om man vill lägga ut 79 miljoner. Du, vi kanske ska ta och avrunda dagens övning.
Ja, jag tycker det. Det finns ju så mycket att säga om den elbilskrisen. Vi får väl se. Bitcoin. Vart det tar vägen igen. Det pratade vi om förut i någon podd. Att 2024 blir lite avgörande så. Om det kommer återhämta så kommer det inte återhämta. Blir en hybridvåg nu under ett par, tre år framåt.
Mm. Och den som vill komma med synpunkter på detta eller kanske tips till vad vi ska prata om i podden eller synpunkter på vad vi har sagt, så är ni som vanligt välkomna till vår mailadress bilchat@gmail.com. Tack för idag, Håkan.
Men tack själv.